الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يكون فهم تيل حديث 46 فرون بوكن جوامع الأخبار أبي إمام السعدي بوكن ده نصملت 99 حديثة som lägger ut en viktig grund för våran religion. Och hadith 46 och 47 handlar om arv. Vi kommer inte fördjupa oss i den frågan utan vi kommer att läsa det lite snabbt. För det är ett ämne som kräver ganska många lektioner och ganska mycket genomgång för att man ska få en helhetsbild av hur arv funkar i islam. Det berättas här från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Alhiqul fara'ida bi ahliha, fama baqiya fa huwa li awla rajulin dhakar." Här så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att ge al-fara'id, det vill säga arvet, till dess folk. Och det som blir över ska ni ge till den närmaste manliga släktingen. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och sen så berättar han från Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att Rasulullah då säger alaihi wasallam att Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah qad a'ta kullu dhi haqqin haqqa. Allah har bestämt och gett varje individ dess fulla rättighet. فَلَا وَصِيَّ لِوَارِثْ. Så man får inte testamentera till någon av arvstagarna. Och den hadith finns i Abi Dawud, Tirmidhi och Ibn Majah och den är sahih. Frågan om arvsrätt i islam, det som kallas för al-fara'id, är en fråga där, alhamdulillah, saker och ting är väldigt klara och tydliga. När man kollar i fiqhböcker så finner man ibland mycket olika åsikter i vissa frågor. Bönen, zakat, fastan och så vidare. När det kommer till fara'id så finns det typ ingen ikhtilaf nästan. Bland de lärda. Bland de fyra lagskolorna så finner ni typ ingen ikhtilaf. Varför? För att arvsrätt står i Koranen. Baseras på tre stycken koranverser. I surat Nisa finns det tre stycken koranverser som klart och tydligt nämner vem som ärver och hur mycket de ärver. Så det finns ingenting att ha olika åsikter om. Allt är klart och tydligt. Det handlar inte om att någon hadith är sahih eller da'if eller upphäver någon annan. Utan det är tre klara och tydliga koranverser. Och där står det vem som ärver. Vissa ärver hälften av pengarna, en fjärdedel, en sjättedel, en åttondel, eller en tredjedel, eller två tredjedelar, beroende på hur familjen och situationen ser ut. Så delas de här pengarna ut. Så här så säger profeten alaihissalam att man ska dela ut arvet till dess folk, det vill säga de som Allah har nämnt i Koranen. Och det som blir över ska ges till närmaste manliga släkting. Så man delar ut arvet så som alla nämner i Koranen. Och sen kan det hända att någonting blir över. Någon kanske bara har en bror eller någonting sånt. Och då får han en viss del och så blir det pengar över. Då ges det till den närmaste manliga släktingen. Och en fråga som ofta dyker upp som kan vara värt att nämna, som ibland används som kritik mot islam. Alhamdulillah, finns ingenting dåligt och negativt med islam, utan det enda dåliga är folks förstånd. Folk ser någonting som dåligt, men det är någonting vackert. Som araberna säger i sin poesi, att den sötaste medicin kan smaka äckligt i den sjukes mun. Ja, det är inte fel på medicinen, det är sjukt, eller det är fel på honom. Eller de säger det godaste vatten kan smaka äckligt i den sjukes mun. Så det är inte fel på vattnet, det är fel på den sjuke mannen. Hur kommer det sig att män ärver mer än kvinnor i islam? Det här riktas mot islam som något som orättvist. Att islam förtrycker kvinnan då männen får ärva mer än kvinnorna. Och det väcker i mithlu haddil unthayayn. Som Allah säger att männen ärver 2 gånger mer än kvinnan. Jo, Allah subhanahu wa ta'ala med sin hikma har bestämt att männen är de som försörjer. Mannen i islam är försörjningsskyldig. Om han är en man, om han är en far, om han är en bror och så vidare så är han försörjningsskyldig. Så när man delar upp arvet, en fader dör och han har till exempel en son och en dotter. Det är all släkt som finns till exempel. Då får mannen, eller pojken får 66% och kvinnan får 33%. Varför? För den här mannen, han är försörjningsskyldig. Att ta hand om sin fru och sina barn och sina barnbarn och kanske hans mamma eller någon annan som finns där i släkten. Medans dottern inte är försörjningsskyldig till någon. De här pengarna får hon behålla. Så rent logiskt så kanske mannen kommer att bli av med sina pengar innan kvinnan. För han är skyldig islamiskt att betala och försörja ett visst antal människor. Till skillnad från kvinnan som inte är skyldig att försörja någon. Så det finns ingen orättvisa i detta. Mannen får mer för han har mera skyldighet. Rent logiskt. Ja. I den andra hadithen som författaren nämner, hadith Abi Umama al-Bahili, där så sa ju profeten a.s. att Allah har givit varje person dess fulla rätt. Inna Allah qad a'ta kullu di haqqin haqqa. Att varje person har fått sin fulla rätt, så man får inte ge, man får inte testamentera till någon av arvtagarna. Vad menas med detta? Att när någon dör så är det redan bestämt var pengarna ska gå. Inte som i Sverige eller i västvärlden, där den som skriver testament kan skriva att alla mina pengar ska gå till den här personen. Personen har massa barn, han säger jag skänker alla pengar till Röda Korset. Barnen får ingenting. Ja? Eller han har flera barn och han tycker att ett har betett sig bättre än de andra. Så han, ena barnet får ärva allting och de andra får ingenting. Det här finns inte i islam. Man kan inte neka eller förbjuda någon sitt arv. Så länge barnen är muslimer så har de rätt att ärva. Så som Allah har sagt i Koranen. Den bestämda delen. Och om någon skriver sånt här testament, det bara rivas under. Det är inte värt någonting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och även om det här barnet skulle få pengarna och syskonen inte får någonting, så är han skyldig i islam att ge dem deras rätt. För de pengarna han har tagit som är deras är haram. Så även om en icke-islamisk lag säger att han har rätt till dessa pengar, så måste han ge tillbaka. Så alla har fått sin fulla rätt. Och därför är det inte tillåtet att testamentera till någon av arvtagarna. I islam är det tillåtet att testamentera. Vi har det som är arv. Varje person får sin beskärda del. Och så har vi något som heter testament. Wasiya. Det är tillåtet att testamentera. Men inte till de som ärver. Jag ska förklara närmare här. Man får skriva testament till en individ eller ett välgörande ändamål till exempel. Och det här testamentet får inte överstiga 30% eller thuluth, en tredjedel av hela arvet. När, jag tror det var Sa'd ibn Waqas eller Abu Sa'id al-Khudri låg på dödsbädden eller han var väldigt sjuk, så ville han testamentera. Så ville han ge bort en stor del av sina pengar. Och då så sa profeten nej. Han sa hälften. Profeten sa nej. Och då så sa han en tredjedel då. Får jag ge bort en tredjedel till någon annan än mina arvtagare? Då så sa profeten att det går bra. Men en tredjedel är mycket. Och att du lämnar dina arvtagare rika är bättre än att du lämnar dem fattiga. Och att de går och tigger av folk. Så maxgränsen på vad man får testamentera är 30 eller tredjedel, det blir 33%, eller hur? Det är maxgränsen på vad man får testamentera i islam. Hänger ni med? Och resten måste då gå till arvtagaren. Och 33% är mycket, sa profeten alaihi wasallam. Så det kan vara 5%, det kan vara 10%, det kan vara 20% som man då testamenterar när man ligger på dödsbädden. Eller innan man ligger på dödsbädden. Man kan ha skrivit ett testament att jag vill att till exempel 10% av mina pengar ska gå till att bygga en moské, 10% ska gå till en koranskola, 10% ska gå till min kompis. Resten delas ut islamiskt till exempel. Så det är okej. Men de lärda, och bland annat Sheikh Saadi nämner här, att om arvtagarna är rika, alltså barnen har det bra ställt, då är det bättre att testamentera en tredjedel till välgörande ändamål. Men om barnen är fattiga, då är det bättre att inte testamentera någonting alls, utan att ge allting till barnen. För varför ska du ge till välgörande ändamål, vilket kanske kommer innebära att dina egna barn kommer att bli fattiga och kommer att behöva gå och tigga av andra människor? Det är helt ologiskt, eller hur? Så man får kolla på situationen. Ett fel som vissa gör, det är att när någon dör så kommer familjen att göra ett testament och börja ge bort mannens pengar eller kvinnans pengar som har dött. Och säger vi skänker det här till en moské, vi skänker det här hit och dit och dit. Så kan man inte göra. Om inte alla arvtagarna är överens. Men tyvärr det sker mycket fel i de här frågorna. Det finns mycket jahel, mycket okunskap. De här pengarna ska delas ut så som Allah har sagt. Och som han alla i många muslimska länder tyvärr, flickan får ingenting alls. Hon får till en tredjedel eller någonting, hon får ingenting alls. Typ vad ska hon med pengar till? Och så ger man allting till någon annan person i familjen. Det här är vulm, det här är fel i islam. Haram. Man har gått över gränsen. Pengarna ska delas ut. Man får inte hålla på och leka med pengar. Så ibland, ett annat fel folk också gör när någon dör, de tar från hans arv och betalar ta'ziya. Den här kondoleansträffen. Att man ska bjuda folk på mat och man ska göra si och så. Och pengarna går till massa saker som är helt oislamiska. Som inte ens är halal i islam. Den här ta'ziya-samlingen är en bid'a. Är förbjuden i islam. Att man bjuder folk 3 dagar på mat och alla ska komma och man hyr en lokal och hit och dit och samlas. Det här hör inte hemma i islam. Det är en bid'a, en innovation som saknar grund i vår religion. Och ännu värre när man tar från arvtagarnas pengar för att göra denna bid'a. Men däremot, vad man måste göra om någon har dött. Det första man gör är att man lägger undan pengar till begravningen. Det får man bekosta från hans pengar. Begravningen, att tvätta liket, linda in liket och att begrava honom. Det måste ske. Det är en darura. Han måste begravas. 2. Man betalar hans skulder. Man betalar personens skulder. 3. Man betalar en wasiyya. Hans testament. 4. Man delar ut pengarna så som Allah har nämnt i Koranen. Så de här sakerna är viktiga att tänka på när någon har dött. Och man ska inte göra någonting annat med personens pengar. Ta in. Är det sunna att ha ett testament? Att skriva ett testament? Är det sunna? Nej. Jag talar om generellt. Att du nu ikväll till exempel, du går hem och skriver ett testament. Är det sunna? Nej, det är sunna. Och kanske till och med wajib. För det finns en hadith som nämner att en person ska inte sova 3 nätter förutom att han har sitt testament skrivet vid sitt huvud. Eller har skrivit ett testament. För testamentet handlar inte bara om vem som ska få ärva vad och så vidare. Det handlar också om dina hukuk, dina skulder och dina utlånade ägodelar. För när du dör, hur ska din fru veta att du är skyldig den här personen 50 kronor, den här personen 100 kronor, den här personen är skyldig en bok som du lånade för 2 år sedan och så vidare. Det här är människors hukuk, rättigheter som måste ges tillbaka. Och vissa tar lätt på det, men han är död. Det låter, nej. Mycket, mycket allvarligt. Och inshallah, det kan vi tala om någon annan gång. Jenny. Allvaret av att dö skuldsatt. Så man måste skriva ner ens skulder och ens utlånade ägodelar. För dina utlånade ägodelar är dina, som dina arvtagare har rätt att ärva. Förstår ni? Så att det skriver man ner, vad man har lånat, vad man har utlånat, vad man testamenterar och kanske också vissa råd till familjen. Så det är bra att ha ett testament skrivet. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Al-hadith al-thamin wal-arba'un, hadith 48, som nämns från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Thalathatun haqqun 'ala Allah 'aunuhum." Det finns tre personer som det är Allahs skyldighet att hjälpa: slaven som vill köpa sig fri, personen som vill gifta sig för att vara kysk och el mujahid fi sabilillah, det som krigar för Allahs skull. Och denna hadith finns i Ahle Sunnan, yani Tirmidhi, Abi Dawud och Ibn Majah, och den är Hassan. I denna hadith så nämns tre sorters människor som Allah subhanahu wa ta'ala har lovat att hjälpa. Och när Allah säger att det är hans skyldighet att göra någonting, så måste man också förstå att Allah i grunden inte har någon skyldighet gentemot oss, utan Allah har förpliktigat det på sig själv. Alltså vi har inte förpliktigat Allah att göra någonting. Vi har inte någon sådan befogenhet, utan Allah gjorde det som en plikt för sig själv, som en dygd och som en gåva och en rahma till oss, att han ska hjälpa dessa människor. Så Allah subhanahu wa ta'ala har här lovat och gjort det till en haq att hjälpa dessa tre. El-mujahid fi sabilillah. Och sheikhen säger att el-jihad fi sabilillah är toppen och den högsta delen av islam. Vare sig det är jihad med vapen eller jihad med kunskap och bevis. Och att spendera på jihad fi sabilillah är från det bästa som finns. Och personen som utför denna kamp kommer Allah subhanahu wa ta'ala att hjälpa, och Allah kommer att underlätta för honom. Och alltid nu när man talar om ordet jihad, så måste man också klargöra, för att tyvärr så finns det de som då har missbrukat denna term och kapat detta ord, och jihad har idag blivit en synonym med terrorism, med mord och självmordsbomber på civila, mord på muslimer och så vidare. Och det är inte det som är jihad. Utan jihad är någonting fint. Det är att försvara islam. Det är att sprida tawhid. Att etablera Allahs religion av tawhid och rättvisa på jorden. Det är det som är jihad fi sabilillah. Inte att förstöra och döda och mörda oskyldiga och skrämma iväg folk från islam och göra takfir på muslimer. Det är inte jihad fi sabilillah. Utan den som dödar en muslim har enorma straff hos Allah subhanahu wa ta'ala och har begått en av de värsta av synder, och han är inte en mujahid fi sabilillah. Han är en mujahid fi sabil shaytan. Men i alla fall, personen som då kämpar för Allahs religion, en korrekt jihad där han uppfyller villkoren. Och han nämner sheikhen att det finns två former av jihad: jihad med kunskap och jihad med vapen. En fråga: vilken av dessa två jihad är bäst? Vilken är högst? Jihad med kunskap eller jihad med vapen?
Jihad med kunskap.
Håller ni med? Varför? Kan någon motivera? Det blir lite långt. Varför är jihad med kunskapet? Jihad med vapen är någonting som nästan alla människor klarar av. Du tar ett svärd, du tar en pistol och du skjuter. Det kräver inte jättelång utbildning. Du kan gå en intensiv, en snabbkurs. Även utan utbildning, du kan ta ett vapen och skjuta. Taib. Sen självklart, folk är ju bättre och sämre krigare. Men yani, alla kan typ kriga. Men alla kan inte lära ut Allahs religion. Det går inte. Så där krävs förkunskapen. Som kräver studier, kräver memorering. Taib. Och en annan sak är också att utan kunskap, utan att försvara islam med kunskap, så kommer folk att förlora sin islamiska tro. Folk kommer inte längre kunna veta vad som är rätt och fel. Vilket är mycket värre än att vi blir attackerade av fiender. Om du har korrekt tro, du känner till din religion, du har kunskap och du dödas, alhamdulillah, du går till jannah. Men om du är okunnig, ingen finns där för att lära ut islam och försvara islam, halas. Vad händer? Det är mycket, mycket värre. Och när kuffar och munafiqun attackerar islam, ahlul bidah, attackerar islam med falska saker och tillskriver saker till islam som inte är från islam, vem är det då som kan vara där och försvara islam? Är det de med vapen eller de med kunskap? Det är de med kunskap som renar religionen från allting som inte hör hemma i religionen. Förstår ni? Och försvara islam och sprider islam. Så kunskap är otroligt viktigt. Och där nämner Ibn Qayyim också att det är den största formen av jihad. Jihad med kunskap. Så Allah subhanahu wa ta'ala hjälper al-mujahidin fi sabilillah. Och sen har vi al-mukatab. En annan person som Allah subhanahu wa ta'ala också hjälper är slaven som vill köpa sig själv fri. Fakatibuhum in alimtum fihim khayra. Surat Nur. Allah har nämnt det här i Koranen att yani skriv ett slags avtal där slaven kan köpa sig fri om ni ser gott i slaven. Om ni ser uppriktighet och att han är en god människa, så ge honom den här möjligheten att köpa sig själv fri om han då kan. Islam är uppmuntrat att fria slavar. Men det är också, om man äger en slav, så kan man också ge slaven den här möjligheten att han får köpa sig fri. Att han får lite fritid efter att han har gjort sina sysslor, där han arbetar, tjänar pengar, och att han betalar av den här summan och köper sig själv fri. Och det är också en av dem som är berättigade zakat i islam. Wafir riqab, som alla nämner. De förslavade människorna är också berättigade zakat för att man hjälper dem att köpa sig själv fria. Så om personen vill det, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att hjälpa honom. Och den tredje, det är personen som vill gifta sig. Den tredje personen som Allah kommer att hjälpa är personen som vill gifta sig. Och personen som vill gifta sig för att skydda sitt könsorgan, han vill bara kysk, han vill inte göra någonting haram. Den här människan kommer Allah Azza wa Jal att hjälpa. Och Sheikh Sa'di nämner att Allah subhanahu wa ta'ala har satt många fawaid, många nyttor med äktenskap. Allah subhanahu wa ta'ala kommer att hjälpa människan som vill gifta sig. Personen som gifter sig han förverkligar också Allah subhanahu wa ta'ala och profetens beordring. Och han följer profeternas fotspår. Yani, han kommer här nämna ett antal dygder som finns i att gifta sig. Och som finns i att vara gift. Vad är det första? Att den som gifter sig, han har lytt Allah subhanahu wa ta'ala. För Allah har uppmanat oss i Koranen att gifta oss. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Allah säger, gifter med det antal kvinnor ni önskar. 4, 3, 2 eller 1. Så Allah har beordrat oss att gifta oss. Så gör man det, då har man lytt Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten alaihissalam har också beordrat oss att gifta oss. Han sa i hadithen: Ya ma'ashar al-shabab man istata'a minkum al-ba' falyatazawwaj. Ungdomar, den av er som kan, ska gifta sig. Till slutet på hadithen. Och han går också i profeternas fotspår. Att gifta sig är någonting som profeterna har gjort i alla tider. De har gift sig och de har haft barn. Och det är inte någonting religiöst att tro att man kommer närmare Allah om man lever i celibat. Ett slags munkväsen där man avstår från att gifta sig. Det här är en innovation. Det hör inte hemma i vår religion. Utan Allah har skapat människan med shahwa, med lustar och begär. Så att neka dessa lustar och begär leder till någonting dåligt och negativt. Som man har sett, dessa munkar och nunnor. De förbjuder det som är halal och faller in i det som är haram. Eller hur? De begår otukt och nunnorna begår abort och hit och dit. Det är katastrof, subhanallah. Vissa de blir homosexuella, ger sig på barn och allt möjligt. Nej, nästan alhamdulillah, gifter. Det är halal, det är tillåtet. Ingenting förbjudet med det. Han nämner också att från nyttorna med att gifta sig är att människan skyddar sitt könsorgan. Gärna från att falla in i haram. För människan har lust att begära, som vi sa. Och vad är det som då, om han inte får ha flickvän, han får inte göra zina. Hans, gå och gifta. Gör det på ett tillåtet sätt. Att gifta sig hjälper också människan att sänka blicken. Annars kanske personen ständigt kollar på haram och det han inte får kolla på. Men när han är gift så har han inte lika stort behov av att kolla på det som inte är tillåtet. När man gifter sig så får man också nesl. Man får barn. Vilket också är någonting som islam har uppmanat till. Profeten Muhammad a.s. han sa: gifter med kvinnan som är kärleksfull och föder mycket barn, fertil, eller hur? Som får mycket barn. För jag eller min umma kommer att vara de största antalet på domedagen. Jag kommer att skryta över min ummas stora antal på domedagen. Så i islam är det uppmuntrat att ha mycket barn. När man gifter sig så får man också möjligheten att spendera på sin fru och sina barn. För det man spenderar på sin fru och sina barn med god avsikt kommer att ge människan belöning. Ja. Det har vi talat om tidigare, att det är inte bara sadaqa att försörja sin fru och sina barn, det är den bästa sadaqa. Och profeten Muhammad a.s. han sa till och med: maten du stoppar i din frus mun får du belöning för, om du har en korrekt avsikt. Så när du går och handlar, du köper mjölk, du köper bröd, du går till Willys, till Ica eller vad ni har, så får du belöning. Ibland det svider i plånboken, men tänk istället positivt. Det här är inshallah hasanat hos Allah subhanahu wa ta'ala. Varenda brödbit, varenda riskorn, allting är hasanat hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här får personen som är ogift, han får inte detta. Han har inte möjligheten att försörja en fru eller barn. Men den som är gift, han får den här möjligheten. Ja. Och han säger också här att försörja frun och ta hand om frun är från de bästa former av gärningar. Och det är till och med bättre än frivilliga goda gärningar som är yani qasira, som yani är begränsade till individen. Frivillig fasta, frivillig bön och så vidare. Yani det är bättre att försörja sin familj än att göra dessa frivilliga gärningar. Det är större belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Han nämner också att från dygderna av giftermål är att det påminner människan om Allahs ni'ma. Det påminner människan om Allah subhanahu wa ta'alas ni'ma. Allahs nåd och välsignelse. Att Allah skapade dessa kvinnor för männen, skapade männen för kvinnorna, så att vi kan leva i harmoni och kärlek och finna trygghet hos varandra. Det är en gåva. Och en av de frågorna som Allah också kommer att ställa till människan på domedagen, som har nämnts i en hadith sahih, hadith qudsi, att Allah kommer att säga till människan: har jag inte gift dig? Yani, fick du inte en fru? Är det inte en gåva som du fick? Yani, det är en gåva, en ni'ma, som du kommer att fråga som på domedagen av Allah subhanahu wa ta'ala. Han nämner också att från dygden av äktenskap är att människan kan avlägga tid till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Yani han kan lägga fokus på att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah har vad som menas med detta, men vad jag förstår är att när man gifter sig så får man sinnesro. Man får sinnesro till skillnad från de som är ogifta. Deras sinnen är ibland väldigt stökiga. De finner inte ro. De tänker hela tiden på kvinnor och sina sexuella begär och så vidare. Och har svårt att koncentrera sig och fokusera sig. Men hamnar när man är gift så får man tid för detta. Och inte bara det. Många av de sysslor som du gör kräver mycket tid om du är ensamstående. Du är den som ska tvätta, diska, städa och göra alla massa saker. Så att det kanske blir mindre tid till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Men när du har en fru i huset, du går ut och jobbar, du kommer hem, huset är städat, maten är serverad, kläderna är fixade, alhamdulillah. Då har du mer tid till andra saker. Han nämner också att från dygden av äktenskap är att makarna hjälper varandra i de religiösa och de världsliga angelägenheterna. Makarna stöttar och hjälper varandra i de religiösa och de världsliga angelägenheterna. Jenny, du är inte själv i livet. Människan själv är väldigt svag. Men tillsammans så blir man stark. Ja? Och därför nämnde profeten också, alaihissalatu wassalam, att från de bästa av gåvor är en fru som hjälper dig med dina religiösa saker. Och zawjatan tu'inuhu fi amri dinihi aw ala amri akhiratihi. En fru som hjälper honom i hans religiösa saker. Det är från de bästa av gåvor man kan få i detta liv. En fru som säger, yalla det är salah, varför går du inte på föreläsning? Varför läser du inte Koranen? Måste fasta och så vidare. Yani du blir hela tiden påmind till goda saker. Och profeten Muhammed a.s. han sa också att kvinnan, eller man gifter sig med kvinnor på grund av fyra saker. Hennes ekonomi, hennes skönhet, hennes släktskap eller hennes religion. Så välj hon med religion så kommer ni att få framgång. För Sheikhen säger, kvinnan med religion kommer att ge ett harmoniskt och ett religiöst hem. Religiösa barn kommer få ditt hjärta att finna frid. Och om hon utöver god religion har andra egenskaper, fadak, då är det någonting positivt. Om hon inte har det så ska ni veta att den viktigaste egenskapen som man ska avse är hennes religion. Fasalihatu qanitatun hafidatun lilghayb bima hafidallah. Som Allah säger att de fromma, religiösa kvinnorna som är lydiga, som skyddar eller som är kyska när mannen är borta. Det är de kvinnorna som är bra. Så det viktigaste man ska kolla på när man ska gifta sig är den religiösa delen. Och samma sak för kvinnan när hon söker en partner i livet. Så är det också den religiösa biten hos mannen som är den viktigaste. Och därför så sa profeten Muhammed a.s. att om det kommer en man och friar till er dotter med vars religion och karaktär ni godkänner, så ska ni gifta bort henne. Så han sa här, religion och karaktär. Och det nämndes också gällande kvinnan i en annan hadith, religion och karaktär. Det är det viktigaste. Ad-din wal-khuluq. Sen, utseende, pengar, släktskap, det kommer som någonting sekundärt. Det är inte det viktigaste man ska kolla på. Och tyvärr, folk idag, det viktigaste är utseende. Man är fixerad vid utseende. Och religionen kommer i andra hand. Subhanallah. Och det är fel, det är inte så det ska vara. Man får mycket såna här folk som vill gifta sig. Första kriterierna, utseende. Nationalitet, hudfärg och så vidare. Inte religion och hur mycket Koran kan han, hur religiös är han, hur länge har han praktiserat, hur är hans karaktär och så vidare. Ja, men det finns folk som också lägger vikt på sånt, men tyvärr kanske finns lite för mycket vikt på utseende. Men utseende är också någonting som man ska lägga i tanken, i åtanke. För att profeten Mohammed beordrade oss att kolla på kvinnor man vill gifta sig med. Det vill säga att utseende spelar roll. Du ska också kunna finna behag i din fru. Och sen har ju för människor olika smak och så vidare. Men generellt den viktigaste egenskapen i en man och en kvinna är den religiösa biten. Om du gifter dig med världens vackraste kvinna, Miss Universe eller vad hon kallas för. Ja? Hur är hennes skönhet om 30 år? Ja, jag kör väl. Är den kvar? Den är borta, eller hur? Ja. Om du gifter dig med den mest religiösa kvinnan, ja? Mashallah. Hur är hennes religion om 30 år? Är den försvunnen? Nej, inshallah, den är kvar och den är inshallah ännu starkare. Förstår ni? Om du gifter dig med den rikaste kvinnan i världen, finns hennes pengar kvar i framtiden? Kanske, kanske inte. Ja. Så att de här sakerna försvinner. De är inte av största relevans. Utan största relevansen är den religiösa biten. Det är den som hjälper dig att komma nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Han nämner också här att mannen ska försöka så gott han kan att yani, göra sin fru mer religiös. Och göra alla de orsaker som krävs för att uppnå detta. Och också alla de orsaker och medel som krävs för att förena och att försöka få äktenskapet att bestå mellan dem. För att den här kontinuiteten och att ha ett levande äktenskap är det som är själva syftet. Syftet är inte att man gifter sig idag och skiljer sig imorgon. Gifter sig en vecka och skiljer sig efter en vecka. Det är inte det som är syftet med äktenskapet. Syftet är att försöka leva ihop. Att hålla äktenskapet ihop. Och att inte splittras. Ja. Så det här är någonting viktigt att tänka på. Att man, och samma sak för kvinnan, att hon ska också försöka göra vad som krävs för att hålla äktenskapet ihop och levande. Och ta bort alla saker som splittrar mellan dem. Och att också utvecklas tillsammans som ett par i Allahs religion. Att man gifter sig och försöker att gå framåt i islam. Inte att man gifter sig och går bakåt. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa att den som gifter sig har fullbordat halva religionen. Så frukta Allah i den andra halvan. Så syftet är att den här frun ska hjälpa dig att bli en bättre person. Så tänk på detta. Och varning också. Varning, varning, varning. Gift er inte med en person som inte har någon religion. Eller som är alltså inte praktiserande. Man har hört den här. Man blir kär. Personen är jättesnygg. Bla bla bla. Men har ingen religion. Och så tänker man så här att men personen kanske blir religiös sen. Är gift med den här tjejen, hon har inte hijab och hon ber inte, hon har ingen akhlaq, men hon är jättesnygg. Ja? Men inshallah, jag ska göra da'wah på henne, hon ska bli bra. Det här för det mesta lyckas inte. Väldigt, väldigt sällan. Utan det är snarare tvärtom, hon kommer göra da'wah på dig. Och sen kommer din iman att sjunka. Man ser det. Han slutar komma på föreläsningar. Skägget ryker. Byxorna ramlar ner. Salah försenas. Och allt möjligt. Det är sorgligt. Wallah. Men man har sett såna exempel. Och samma sak med kvinnan. Hon gifter sig med någon man som familjen vill till exempel. Han är från samma stad. Bla bla bla. Han är inte religiös. Eller han har jättemycket pengar. Värsta jobbet. Han är inte religiös. Så vad händer? Hon gifter sig med honom och allt går åt skogen. Hennes jilbab flyger, hijaben blir bara mindre och mindre. Och byxorna tajtare och tajtare. Han bryr sig inte. Så jätteviktigt att man gifter sig med en person som är religiös. Det är det som man ska värdera hos människan. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. At-tasi wal-arba'un, hadith 49. Där så säger Aisha radiyallahu anha att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att det som är, det är lite komplicerat att översätta, yuhramu min ar-rida'a ma yuhramu min al-wilada, att det som gör en person förbjuden att gifta sig med på grund av släktträd blir också förbjudet på grund av amning. Mm. Det finns ett antal människor som man inte får gifta sig med. Och de nämner Allah subhanahu wa ta'ala i surat An-Nisa. I början på surat An-Nisa så nämner Allah subhanahu wa ta'ala de som man inte får gifta sig med. Al-Maharim. Och han nämner här att de som då nämns i Koranen och enligt konsensus är ens moder och de som är över ens moder, det vill säga ens mormor, farmor och så vidare. Ens döttrar och de som är under ens döttrar, det vill säga barnbarn. Och ens syskon, en syster eller döttrarna till ens syskon. Och ens moster och faster. Dessa får man då inte gifta sig med. Så han säger att alla släktingar är haram att gifta sig med förutom ens kusiner. Förutom ens kusiner. De är ett undantag. Och den här hadithen lär oss då att om en person har blivit ammad av en kvinna, så gäller samma sak. Hon blir hans eller hennes dimoder. Dimoder. Och samma sak gäller då där. Att den här kvinnans barn blir dina syskon. Den här kvinnans man blir också din släkting och så vidare. Så att hon blir som din mor när det kommer till vem man får gifta sig med och inte gifta sig med. Det är också en viktig punkt i islam. Men en fråga här. Att amma någon annans barn, det är tillåtet. Taib. Hur många gånger måste ett barn ammas för att den här kvinnan då ska räknas som dimoder? Är det någon som vet?
5 gånger och barnet måste bli mätt.
5 gånger och barnen måste bli mätt alla gånger. Yani 5 mättande amningar. 5 yani, gånger och barnet måste bli mätt. Inte att barnet bara dricker någon droppe, det räknas inte som en måltid, utan en riktig amning. 5 riktiga amningar. Och han nämner också sheikhen, de ska vara inom loppet av 2 år. Ja. Som ett barn har ammats 1 gång eller 2 gånger eller 3 gånger, så är det inte hans dimoder, utan det ska vara 5 gånger. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: La yafruk mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. En troende man ska inte hata en troende kvinna. Om han ogillar en av hennes egenskaper, så kommer han att gilla en annan. Eller så finns det en annan som han gillar. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Och samma sak har också nämnts i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger: Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Att lev med kvinnorna på bästa sätt. Fa'in karihtumuhunna fa'asa takrahuhunna wa yaj'al Allahu fihi khayran katira. Att det må hända att ni hatar eller ogillar någon egenskap hos kvinnan, men Allah lägger mycket gott där i. Så han säger här, sheikhen, att det här rådet från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam är ett av de bästa råden när det kommer till att hålla äktenskapet levande. Det här rådet är ett av de bästa av råd som finns när det kommer till att hålla ihop äktenskapet. Och som också leder till att man lever tillsammans på bästa sätt. Att äktenskapet är harmoniskt och kärleksfullt. Och han förbjöd här oss från att leva på ett negativt sätt med våra fruar. Och samma sak gäller frun gentemot mannen. Och då förstår man motsatsen. Att han säger här, en troende man ska inte hata en troende kvinna. Och då förstår man indirekt motsatsen av detta. Att du är beordrad att älska din fru. Och hon är beordrad att älska dig. Taib. Det finns en princip som säger att ett förbud mot någonting är ett påbud till dess motsats. Taib. Så han nämner här att när man då lever tillsammans och man är gifta, så kommer det att uppstå tvister, konflikter, och människan kommer att ha brister. Och då ska man inte lägga allt för mycket fokus på att kolla på kvinnans brister. Och samma sak gäller kvinnan, att kolla på mannens brister. Utan man ska kolla på personens goda sidor. Hej, jätteviktigt. Det finns ingen människa som är perfekt och som är felfri. Den enda människan som var ma'asum, det var profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Alla människor efter honom har brister. Vissa har mer och vissa har mindre. Ingen människa är perfekt. Vem du än gifter dig med, så kommer den här personen att ha brister. Det går inte att hitta den perfekta i dunya. Det var en man som ringde till Sheikh bin Baz, rahimahullah, och han nämnde att han hade skilt sig från sin fru och det var tjafs och så vidare. Så Sheikhen gav honom råd att gå tillbaka till din fru och så vidare. Och han repeterade, han sa till mannen, det finns inga hur al-ayn i dunya. Det finns inga hur al-ayn. Alltså paradisisk kvinnor finns inte här på jorden. Det går inte. Och samma sak, det finns inga män från paradiset på jorden. Det går inte. Så antingen så väljer du att gifta dig med en person med brister, eller att leva själv. Så är det. Om du vill ha en felfri fru, eller kvinnan vill ha en felfri man, alltså, glöm att gifta dig. Det går inte. Så hur är det man ska kunna leva med varandras brister och tillkortakommanden? Jo, genom att överse. Och inte bara haka upp sig på att ibland så är hon lite spydig. Hon säger ibland taskiga saker till mig. Och man blåser upp den här dåliga egenskapen. Och sen glömmer man bort allting gott hon gör. Att hon är jättereligiös. Hon bevarar sina böner. Hon klär sig korrekt. Hon söker kunskap. Hon fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Genom massa goda egenskaper. Hon uppfostrar barnen. Hon lagar mat. Hon tar hand om huset. Men ibland hon säger lite taskiga saker. Spydiga kommentarer. Som mannen, han kokar. Den här kvinnan är jättedålig, jag måste skilja mig från henne, hon har ingen akhlaq, hon är värdelös och så vidare. Nej, det är fel, broder. Utan, se mellan fingrarna. Glöm bort det, förlåt henne för Allahs skull. Och tänk istället på allting positivt som hon gör. Mashallah, vilken from kvinna. Hon gör så mycket khair, hon är så nära Allah subhanahu wa ta'ala. Hon kanske till och med bättre än mig. Förstår ni? Men den här egenskapen, khalas. Hon kanske har en dålig dag, hon har sin period och så vidare. Ja, ni tänker, ursäkta henne. Och samma sak kvinnan när det kommer till mannen. Ja, ni förväntar er inte att mannen är perfekt. Att han varje dag kommer hem med present, med rosor. Nej, glöm det. Ja, ni, folk är olika och folk har brister. Så är det. Och man måste kunna ha tålamod med varandras brister. Män är på ett speciellt sätt. Den här mannen kanske har vissa brister. Men tänk på hans goda sidor. Mashallah. Men subhanallah, som de säger, att vad är det svenskarna säger, att gräset är grönare på andra sidan. Man tänker alltid det finns någon bättre än någon bättre. Men subhanallah, nej. Utan ha tålamod. Så att, och Sheikhen nämner också här att den här principen är inte begränsat till till äktenskap, till man och fru. Utan det är faktiskt någonting generellt som man ska behandla alla människor med. Dina vänner. Du har en vän. Den här vännen kanske har vissa brister. Vi har alla brister. Alla jag har brister. Du har brister. Han har brister. Eller hur? Vill du ha en vän som inte har några brister? Annars du kommer vara utan kompis. Som det har nämnts från vissa av Salaf. Hassan Basri sa, den som vill ha en vän utan brister kommer vara utan vän. Så man får leva med folks brister. Man får vara överseende och förstående. Så enkelt är det. Och kolla på din väns goda sidor. Och försök också att påverka honom positivt. Och samma sak med makarna. Att de här bristerna, om de är i strid mot islam, så ska man ju självklart försöka att bättra på dem. Att bli av med dessa brister. Men saker och ting kanske tar tid. Personen kanske har en bakgrund och bagage som kräver lite tid. Så tänk på detta. Och profeten Muhammad alaihissalam, han sa också att en troende som beblandar sig med folk och har tålamod med deras brister är bättre än den troende som inte beblandar sig med folk och inte har tålamod med deras brister. En hadith sahih. Och det är jätteviktigt, Erikon. Ibland så träffar man folk, muslimer, och säger, varför kommer du inte på föreläsningen? Varför är du inte med bröder? Wallahi, det var en kille, han kollade konstigt på mig. Ha? Eller vissa bröder, de är inte schyssta. Och så vidare. Nej, det är bättre, gå dit. Okej, de har brister, men ha tålamod med deras brister. Och försök du förbättra deras brister. Ge dem nasiha. Försök du föregå med ett gott exempel istället för att gömma dig själv hemma och vara ett lätt byte för shaitan. Hellre att du är med dina bröder som har brister än att du sitter hemma själv och shaitan kommer att attackera dig. Och det är en jättefarlig sak som shaitan kommer med till folk. Jag har sett det flera gånger. Att de ringer inte mig, de bryr sig inte om mig, de kollar snett på mig och så vidare. Ibland är det inte ens sant. Han gick förbi någon och sa salam alaikum. Killen var upptagen, han svarade inte. Subhanallah, han bojkottade mig. Han sa inte salam alaikum till mig. Ja? Ge honom en ursäkt. Förstår du? Eller fråga honom. Broder, jag sa salam till dig. Eller hur? Han kommer säga garanterat, förlåt. Jag hörde inte, förlåt. Eller hur? Men vissa människor, de är så här snabba på dumma. Och de får sin egen uppfattning. Och så vidare. Så ha tålamod med folk. Och det måste man ha. Profeterna, hade de inte sabbare med folk? Folk kastar sten på dem och folk svär åt dem. Men de fortsätter. Och de gör sin dawa, eller hur? Och försöker att uppfostra folket islamiskt. Lära folket. Rena folket. Allah musta'an. Vi avrundar därför idag och kan ta lite frågor och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.